Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej, all makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Ett poddtips från Podplay.
Hur skriver man med en utbränd hjärna?
Man stänger av ljuset på skärmen.
Okej, all makes sense now.
Flora Wiström här. Lyssna på min podcast Texten, där jag bjuder in några av Sveriges främsta romanförfattare, manusförfattare och poeter och gläntar på dörren till de annars så hemliga skrivarlyorna. Texten presenteras av Storytel, ljud- och e-bokstjänsten med över 1 miljon stories.
Hej och välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Idag heter min gäst Filip. Han har varit färdig polis i 3 månader men berättar ändå en väldigt intressant historia kring ett ganska vanligt ärende som en polis ofta får åka på. Vi pratar också om humor och polisyrket, hur man kan kombinera det och den där drömmen som kanske både Filip och jag har om att göra lite roller i framtiden. Jag blir ju jätteglad om du delar det här avsnittet, även andra avsnitt. Lägg gärna upp på din Insta-story var du befinner dig någonstans när du lyssnar på Snutsnack, för det uppskattas. Sen hoppas jag att vi möts på Snutsnacks Instagram eller på Facebook. Ha en fantastisk bra vecka. Var försiktig där ute och ha en trevlig lyssning.
13-10-70 kom.
Ja, varmt välkommen till Snutsnack, Filip.
Stort, stort tack. Kul att vara här.
Ja, vad roligt. Vi träffades ju i måndags på Barncancergala, alltså Stora humorpriset. Och det är för att du är också i humorbranschen.
Ja, det kan man säga. Det började med YouTube. Ja. så att det, vi var nominerade i Barnens pris där, ja, på Barncancergalan, vilket var otroligt stort såklart. Det var jättehäftigt att vara där.
Vad gör du då som gör att du blir nominerad till humorpris och grejer?
Vi har ju en serie på YouTube som heter Vilken färg är du? Och där spelar jag en av de här karaktärerna. För det finns ju 4 olika färger om du har läst den boken Omgivna idioter.
Just det.
Så röd, blå, gul och grön. Så då spelar jag den röda där då. Så, och den serien har ju gått jättebra på YouTube. Och ligger väl övers på YouTube. Den här listan, det finns en topplista med de 50 mest sedda klippen. Och där det händer mest, liksom, mest rörelse liksom, runt i klippet. Och det, jag tror, den är på nummer 1 just nu faktiskt.
Ja, vad roligt.
Så, ja, det är jätteroligt.
Men du kombinerar ju det här med att bli liksom nominerad för humorpris med ett annat yrke, och det är ju polisyrket.
Ja, det är det. Ett annat jätteroligt yrke.
Hur funkar det då att vara liksom, ja, lite tramsig när du är ledig och sen så då antar jag väldigt seriös när du jobbar?
Ja, det funkar som så att det är ju en jättebra och skön ventil att ha det här tramset och flamset. Att, för det är ju som du säger, det vet ju du, ett jätteseriöst yrke, och man får se verkligen de som mår som värst i samhället och försöka ta hand om dem och hjälpa dem liksom. Och sen att kunna kombinera det med att komma upp till Stockholm och flamsa med sina kompisar på YouTube eller annat liksom, det är jätteviktigt tror jag, att kunna ha det, kunna blanda så att det inte bara blir liksom dystert och mörkt allting.
Nej, precis.
Utan kunna flamsa bort det lite grann. Sådär.
Hur skulle du säga att humorn är där du jobbar? Jag vet att du jobbar i Trollhättan nu. Hur är humorn bland poliser?
Helt underbar. Alltså jag har aldrig blivit så bra välkommen någonstans känns det. Alltså det är verkligen en helt fantastisk station, och humorn i polisbilen när jag väl åker runt där, det är suveränt. Alltså jag älskar det verkligen.
Ja, jag brukar alltid berömma poliser för att de har liksom på något sätt en kunskap kring när man verkligen ska använda humor. För att ibland så är det nyttigt att använda humor när det är så mörkast. Och det tror jag man gör ibland i polisbilen när det har hänt någonting. Och man kan lätta liksom lite på trycket och säga kanske någonting som skulle anses kanske som någon form av morbid humor, men som man kanske behöver i lite så här mörka stunder, att kunna pysa ut lite grann sådär.
Ja, men exakt. Det är, man behöver det, och det är ingen som hör det heller när man sitter där, två personer i polisbilen, liksom att kunna ventilera med varandra och skämta grovt. Så det är jätteviktigt, verkligen. Det var mycket sådana diskussioner i skolan, kommer jag ihåg, alltså under utbildningen, och det var vissa som var så här, nej men det här får man inte skämta om, det här får man inte skämta om, och det, jag hade jättemånga sådana diskussioner med många klasskamrater sådär, att jo, det får man, det handlar om att göra det på ett snyggt sätt bara liksom.
Ja, jag är ju helt emot det där, det här får man inte skämta om. Jag tycker verkligen att vi får skämta om allting. Och sen det är klart, måste man alltid tänka på vad man har för publik. Är man två stycken i en polisbil så är publiken väldigt begränsad. Och har man varit med om någonting tillsammans då, så tror jag att då kan man välja ämnet ganska snävt. Liksom. Och det kan också vara någonting som utåt sett skulle kunna anses som väldigt olämpligt.
Absolut, ja, ja. Absolut.
För jag kan tänka mig att de skämten som är polisbilden kan du inte direkt överföra till den här YouTube-kanal.
Nej, det är klart att det inte i alla lägen. Det är klart att man kan få lite inspiration då och då, men vår YouTube-kanal, vår målgrupp är ju liksom 12-20-åringar. Och man får ändå tänka att de flesta är unga liksom. Och det är klart att det är så otroligt grova grejer vi skämtar om ibland, så att Vi håller det i polisbilen ett litet tag till i alla fall.
Vad kom den här idén om då? För det finns ju, jag kan se vissa likheter med mig själv. Nu fanns ju inte YouTube på min tid då, när jag gick ut gymnasiet. Jag gick ut 86. Men jag gillade ju att flamsa och gjorde det lite så teatergrupper och sådana grejer. Men så kände jag att polisyrket verkade intressant och ett stabilt yrke. Hur resonerade du då? Hade du också det här känslan att du ville ha liksom ett lite mer stabilt yrke, eller hade du sett polisyrket som någonting när du var ung, eller hur kände du kring det?
Det började egentligen som två drömmar. Alltså jag har alltid drömt så länge jag kan minnas om att bli polis, och jag har alltid drömt så länge jag kan minnas om att bli skådespelare. Så det är skådespelare och polis som jag liksom, sedan barnsben, så första gången jag såg en polisbil, bara jag vill bli polis liksom. Det, och sen har det aldrig försvunnit egentligen. Jag har aldrig tvekat på det någon gång, utan jag har bara varit alltså 100% intresserad av de två yrkena. Och det har inte kommit upp någonting annat egentligen.
Så du har egentligen förverkligat båda nu då, trots din unga ålder. Hur gammal är du idag?
Jag är 24.
24 idag, aha.
Alltså ja, på sätt och vis. Sen har jag ju försökt sätta egna mål hela tiden såklart, för att utvecklas och bli så bra som möjligt inom båda arbeten. Men ja, polisyrket är ju förverkligat, det är det. Sen vill jag ju bli mer erkänd skådespelare. Jag vill inte hålla på med bara YouTube, utan även komma ut alltså TV4, SVT och sådär. Jag har gjort några små roller, men alltså bli en mer välkänd skådespelare.
Just det.
Ja, så jag sätter ju upp egna mål hela tiden.
Ja, spännande. Ja. Hur var polisutbildningen då?
Det var, ja, som jag berättade, liksom, det var vissa stunder var det tufft, för att det var det här, man var tvungen att ta de här diskussionerna om politisk korrekthet, har du säkert hört mycket om.
Liksom.
Det
ja,
var
absolut. Som väldigt komiker får man ju ofta fråga kring vad man inte får skämta om och så vidare.
Och det var ju det, för det var en väldigt krock för mig som har bott i Strömstad, en liten by på västkusten med 10 000 invånare. Och man har haft sitt gäng liksom, man är uppvuxen med sina kompisar och egentligen inte fått testa på så mycket och prata med så mycket andra människor som har andra upplevelser eller i andra som är äldre. På det sättet, utan man har haft sitt gäng som man har växt upp med liksom, som är i samma ålder. Sen kommer man till Stockholm och se folk 35 och 36 och 37 går i samma klass som kanske inte tänker på samma vis som jag gör.
Ja, just det.
Och att, nej men Filip, hur tänkte du när du sa det där? Eller är det här verkligen lämpligt som en polis att göra? Mycket sådana där grejer. Så att faktiskt väldigt konstigt, men jag har trivts väldigt, väldigt bra i grundskolan, högstadiet, gymnasiet. Men på polisskolan så var det faktiskt vissa stunder som jag kunde känna att Ja, nu jag är lite utstött faktiskt.
Okej.
Okay. Inte helt själv utstött, men jag hade ju mina två, tre kompisar liksom. Men vi var ändå så här lite i klassen just. Det var en klass då som vi liksom, vi, folk gillade inte oss riktigt där, verkar det som.
Varför tror du att de inte gillade det då? På vilket sätt stack ni ut?
Ja, men vi stack väl ut i att vi tyckte att det var okej att skämta om allt. Vi trodde att det var en bra ventil, som jag sa, liksom, att kunna skämta om allt. Och vi tyckte om att vi tyckte om att träffa tjejer. Vi tyckte det var kul att gå ut på festa då och då. Men det var mycket sån här militäriska ledare som gick i samma klass som liksom verkligen var så här: nej, men det där är inte lämpligt för en polis att göra, och det där är inte lämpligt för en polis att göra, och du ska hålla på med YouTube och du ska göra det och det. Alltså det var väldigt mycket sån här små grejer som bara, det där är inte lämpligt, fick man höra hela tiden mer eller mindre.
Intressant. Jag kan ju tycka spontant att det mesta är lämpligt för en polis att göra så länge man inte begår brott eller beter sig liksom moraliskt klandervärt.
Ja, man kan ju tycka det. Och därför blir det så himla skönt sen när vi faktiskt bytte klass. Och det hade ingenting att göra med att vi inte trivdes på det sättet. Utan det, man bytte klass bara. Och då hamnar man i en helt underbar klass där vi bara liksom hade det. Alltså, då kom man tillbaka till den här goa känslan som man haft ändå i högstadiet och gymnasiet. Att man ändå var... Man fick vara med sig själv. Man blev liksom inte nedtryckt, utan man fick sin plats tillbaka liksom. Den här glada, spralliga Filip kom tillbaka lite grann.
Men det verkar som, nu har inte jag en aning om vad det här var för människor och sådär, men det verkar som de hade en kanske en mer förutbestämd bild av hur de tyckte att en polis, framtida polis, skulle uppträda och bete sig då.
Ja, precis. Jag vet inte om det har att göra med, för jag vill inte kränka ner på alla liksom militärer och så, men jag vet att de var från inom det militära, och det är väl du också i och för sig. Men,
nej, det är för inte. Nej. Inte mer än att jag har gjort lumpen bara, men det gjorde ju alla på min tid, så att jag kände mig inte alls militär. Så.
Nej, okej. Nej, för det var väl den bilden jag fick. Ja. Det var så otroligt militäriskt allting. Och otroligt, om man ser på personligt Sverige, det var väldigt blått. Liksom. Det var svart och vitt. Och det är ju någonting som jag verkligen har förstått, att det finns ingenting som är svart eller vitt. Eller det är klart det finns väldigt, men det är väldigt få saker som är helt svart och vitt.
Alltså, absolut.
Tycker jag.
Väldigt,
alltså
väldigt
bara få. För att du har kört fort så betyder det inte nödvändigtvis att du måste ha bot. Liksom. Alltså det, man kan alltid diskutera och resonera fram till en lösning.
Mm. Okej, intressant. Ja, det är klart, när de här personlighetstyperna som du beskriver då, man beskriver dem i färger eller hur man än beskriver dem, när de möts och diskuterar, så kan det ju bli såna här motsättningar, såklart.
Ja, så är det.
Ja, jag är ju i kategorin skämt om allt, och jag tycker också när folk då blir kränkta så får man faktiskt inse att man är vuxen, och så får man somna, och man kommer inte vakna av att man har tappat ett ben för att man blev kränkt dagen innan. Det är liksom... Det är någonting som jag tycker just nu är väldigt, väldigt liksom, det har varit stora diskussioner kring vad man inte får skämta om, och en del säger, ja men du får skämta om allt, tills någon känner att, nej men nu skämtar du något som jag blev ledsen över, det får inte du skämta över. Men du kan inte gå runt och tro att du har en rättighet att inte bli ledsen över vad andra saker säger. Sånt måste du kunna lära dig att hantera, tycker jag, som vuxen människa.
Ja, man får gärna välja lite själv när man, alltså, alltså, man får välja själv när man blir kränkt, helt enkelt.
Mm.
Det är ett eget val, och mitt bästa tips till dig som blir kränkt är att inte välja att bli det. Mm. Alltså, ignorera det då liksom.
Ja, precis. Eller liksom omfamna den känslan och ta tag i den. Och det är inte så att det händer ingenting.
Nej.
Det är som jag sa, du kommer inte vakna upp dagen efter av diabetes för att du hörde dåligt skämt dagen innan.
Och det var det jag tyckte var så bra med just Barncancergalan, att för de hade ju lite såna klipp där.
Mm, jag tycker det är intressant att du säger det.
Jag blir jätte, Victor och han satt ju bredvid mig och grät nästan av glädje för att han var så glad, att för det är ju någonting som vi har krigat med i typ 5-6 år liksom, att bara vi ska få skämta om allt liksom, och så kommer det med Kanal 5 där som bara styr upp det där helt otroligt bra.
Ja, för er som inte så galan då, så var det ju då Anders Ankan Johansson som var utsatt för någon form av svensk myndighet, och då var det skämtmyndigheten eller något liknande,
ja,
som kritiserade vad han inte, han berättade vad han inte fick skämta om och vad han fick skämta om, och där man då överdrev ganska mycket om, han hade skämt om Melodifestivalen, och tyckte man på den myndigheten, men tänk på att det finns samer Och samer kan känna sig kränkta. Det finns en same som sjunger ibland i Melodifestivalen. Men han sa, men jag skämtar ju bara om att det var många deltagare. Ja, men ändå släpp Melodifestivalen för samerna kan bli kränkta. Och lite så, där är vi ju lite grann idag om man överdriver det.
Ja, verkligen.
Men sen ska man ju säga, om man skämtar, och det är klart att om man drar skämt, det är klart att man ska bli, vara öppen, vara beredd på att få kritik om ens skämt liksom. Det kan ju vara olämpligt. Det är klart att man kan få kritik för det. Då får man ju försöka stå till svars för det då.
Absolut,
såklart.
Det är jättegärna. Alltså jag står gärna till svars för mina skämt. Om det är någon som vill argumentera med mig, absolut.
Som komiker, jag är extremt mesig, så jag kränker ju nästan aldrig någon, men jag ska försöka bättra mig. Men jag tycker friheten för den som jobbar med det, med den konstformen liksom, med humor, så ser jag den totala friheten. Det är det som är så fantastiskt med Sverige, att vi har den friheten att
kunna
kritisera makten och allt annat.
Ja, herregud, det är underbart. Sverige är ett jättebra land.
Ja, men det var ju kopplingen. Men om vi ser kopplingen mer, när vi ändå är inne på humor och på skådespeleri och polisarbetet, så där, ser du någon nytta av att, jag menar, tänker man tänker sig polisarbetet och skådespelare, finns det någon nytta av att ha kunskaper i båda yrkesgrenarna?
Ja, polisyrket är ju ibland ett skådespel, vill jag hävda. Ibland, för visst, vi möter ju på dem som tror att det finns gröna troll på staden som går bredvid mig liksom, som inte jag ser, men som de ser. Mm. Eller som tror att liksom leoparder kan flyga. Alltså allting, och då handlar det ju någonstans om att skådespela med dem och hamna på deras nivå. Man kanske inte behöver tro på det de ser eller liksom så här, gå in i värsta rollen där och bara, men jag ser dem också, de flyger. Ser du? Men alltså man kan ju ändå sätta sig in i deras situation liksom, att förstå, men okej, det här är den, nu ser den personen det här liksom. Så att då får man försöka gå in och skådespela lite med honom eller henne.
Så det kan finnas en fördel att ha lite sådana skills, menar du?
Ja, men det tycker jag, absolut. Vi höll ju på jättemycket i skolan på Sörentorp där och köra olika case liksom, och det var ju skådespel. För mig var det helt underbart liksom, fick skådespela och vara polis. Det var ju alltså värsta blandningen av mina favorityrken liksom.
Och det var ju också ofta när man gjorde de här casen, man kanske kom till när det var någon bråk i hemmet eller något, så är det väldigt duktiga skådespelare där också, så det känns ju väldigt verkligt för att vara på låtsas, så att säga.
Ja, ja, herregud. Absolut. De var jätteduktiga allihopa.
Men vad hände när du väl var på väg ut då? Du har ju varit ute, du har inte varit färdig polis så länge nu.
Nej, 3 månader bara.
3 månader?
Så jag har ju lyssnat på några av dina poddar här, och rikspolischefen var ju här liksom, berättade jättehäftiga historier, och så kommer jag här, jag har inte fått de här jättehäftiga historierna på 3 månader än.
Nej, men det är inte meningen heller, tycker jag, att jag menar, det går inte att jämföra en polis som har jobbat 3 månader med någon som har jobbat 35 år. Det är klart att den som har jobbat 35 år har mer erfarenhet i yrket.
Ja.
Men hade du några farhågor liksom när du kom ut? Du berättade att du är uppvuxen i Strömstad, en ganska liten ort och sådär. När man kommer ut och ska möta relativt ung också som polis. Har du haft några farhågor inför liksom vissa möten med människor eller saker du ska uppleva och sådär?
Ja, alltså det var väl jag tänkte väl ifall jag skulle hamna i min stad där jag uppväxt. Det var väl i så fall det. Jag var inte jätteintresserad av att träffa på kompisar och mina vänners föräldrar och sådär liksom. Och det första jag gör. Så det var väl det, alltså, för risken fanns ju ändå, även att jag skulle hamna liksom i min hemstad Strömstad. Vilken är en jättefin stad, det är inte så att jag trycker ner på den så, det är en jätteunderbar stad och älskar att bo där så där på somrarna. Men inte att jobba där, var väl det. Och sen var det också, sen ville jag ju aldrig att egentligen från början det skulle komma ut att jag var polis heller.
Okay.
Så det var ju lite speciellt så här, att hur ska jag hålla det här hemligt? Men det tyckte jag att det gick så bra i början, tills kollegorna liksom började säga det, att Filip, du kommer aldrig kunna hålla det hemligt. För folk tar bilder på dig, alltså när vi gick på stan och patrullerade och sådär, det var ändå kids liksom som ville ta bilder. Och till slut så förstod jag väl det, att de här, antingen så får jag gå ut med det på sociala medier, eller så kommer de här bara bilderna florera och så kommer det synas att jag är polis. Så att det var väl det liksom.
Just det. Hur resonerar dina kollegor då i Trollhättan när ni patrullerar och det kommer fram kids och ska ta bilder och sådär, att du är liksom en känd YouTuber liksom. Vad säger dina patrullerande kompisar då?
Alltså, för, ja, det var faktiskt en farhåga. Vad kommer de tycka om det här med YouTube? Mm. Nu när du säger det, vad kommer de tycka om det här med YouTube och flamsigt och det så här, när man ändå har fått lite idéer från skolan så här, att folk ändå tycker att det är dåligt. Men alltså, som jag sa, alltså, jag har fått så jäkla gött välkomnande från alla kollegor och chefer och aspirantkollegor så där. Alltså hela vägen verkligen, så det, de tycker bara det är roligt. Mm. Och det jag vill ändå tycka att det är rätt så bra så här, när vi går på skolor och sådär. Mm. Besöker skolor när vi har tid emellan och tar lite bilder och pratar om både YouTube och polisen. Mm. För det känns ju ändå som att det är många som får en annan bild av polisen. Mm. Fått lite så här meddelande på Instagram. Så, men jag trodde att polisen var arga och jag tyckte inte om polisen så mycket alls. Så, men nu gillar jag dem. Alltså, undrar vad de personerna har varit med om för att få den bilden, men tyvärr är det ju så att folk har en dålig bild av polisen ibland. Mm. Och jag får försöka ändra på den tillsammans med mina kollegor.
Nej, men det är jättebra. Det var väl kanske bara egentligen en tidsfråga när vi skulle få en YouTuber som kanske jobbade som polis. Ja. Och det är klart att det är ovanligt kanske för en äldre polisgeneration när man inte ens knappt vet vad en YouTuber gör. Men det är väl superhäftigt att vi kan liksom mixa in alla de här grejerna i polisyrket också, så att säga, även om du inte gör det när du jobbar som polis.
Nej, precis.
Hur går det att kombinera tidsmässigt då och fixa ihop sketcher och sådär med schema och allt sånt där?
Ja, man får ju det var ju som innan jag åkte till Stockholm nu, så jobbar jag ju natt. Sov 3 timmar och sånt där. Sen åkte jag upp hit. Mm. Var med i en SVT-serie som kommer i våren 2020. Mm. Så att man får ju bara kriga liksom lite grann. Man får ju kämpa för det man vill. Men samtidigt så, det är ju ett perfekt, alltså de tiderna vi har, vi jobbar ju liksom, vi kan jobba 3 dagar, sen kan vi vara lediga 2 och så kan vi jobba 3 och så är vi lediga en hel vecka sen liksom. Mm. Alltså det är det som är så gött med just polisschemat, att det är väldigt lätt att kunna hitta, mixtra och greja lite, så löser det sig det mesta. Mm. Tycker det funkar jättebra.
När du kom ut som helt nyutbildad polis och du får reda på att du är placerad i Trollhättan, vad händer då när man kommer liksom som ny polis? Har du med dig dina uniformspersedlar från skolan, eller får du nya grejer? Får du vapnet på stationen? Hur funkar det för de som inte känner till det?
Ja, jag tog mina grejer som jag hade från Stockholm egentligen. Mm. Och åkte med det till Trollhättan. Sen fick jag väl lite extra grejer väl i Trollhättan också. Och pistolen fick jag ju i Trollhättan. Mm. Pepparspray, fick jag med mig. Ja, så pepparspray och pistolen fick jag i Trollhättan. Mm. Batongen och handfängsel hade jag med från skolan.
Kommer du ihåg första passet när du satte dig och liksom bara var en del av en patrull och inte var liksom student eller liksom så här, nu är det for real liksom. Kändes det någon skillnad då än när du åkte och inte hade liksom de riktiga axelklaffarna?
Ja, just. Ja, det är det passet. Det var inte ett jättehändelserikt pass. Det var väldigt lugnt, men och jag kommer ihåg att jag var nervös faktiskt. För att då hade man varit iväg på aspiranten, och så hade man ju liksom gjort klart aspiranten, och sen hade man åkt tillbaka till skolan för att genomföra liksom skriva ett så här avslutningsarbete. Mm. Och då förlorar man ju lite, då förlorar man 2 månader liksom så här av det här arbetet, praktiska arbetet. Och så kommer man tillbaka och så in i polisbilen, nu är ni själva, kör. Och man bara, Så jag kommer ihåg att det var väldigt nervöst faktiskt. Men det gick bra, det hände inget speciellt så, utan vi kör lite trafikkontroll för mig.
Just det.
Ja, så det gick bra.
Men det tror jag, jag har också minnen om, nu var det ju ganska länge sedan, men jag har också minnen av att jag var lite nervös av att vara liksom, shit, nu ska jag typ klara av det här. Ja. Och vad ska man säga när det är for real liksom? Jag hade ingen sån här handledare som jag kunde gömma mig bakom och sådär. Och så kommer jag ihåg att man fick de här första anropen att, shit, nu åker man på det här och ska ta hand om det själv. Mm.
Ja, nej, det är häftigt, men det där är så otroligt viktigt att ha bra kollegor som kan hjälpa en och stötta en i de där lägena liksom. Ja. Det är suveränt.
Är du en person som frågar om du inte vet eller... Om du inte är helt säker, fast du är, för ibland tycker jag en del om när man var ute, det här vet väl du, du är precis kommit från skolan, men jag tyckte tvärtom, det här borde väl du veta, du har gjort det i fall 20 år. Så det var liksom så olika, en del tyckte att det här ska du kunna, du är nyutbildad, men man hade fått så jäkla mycket info av, om allt, så att ibland känner jag, här kommer inte jag ihåg, det här var ju en termin sedan.
Det är mycket som sållas bort liksom, alltså för, eftersom att det är som du säger så mycket information som kommer till en, så allt kommer man inte ihåg, och även om man kanske är rätt säker på att ja, men så här är det, så kanske man inte är helt säker, och då vill man säga, ska man bara köra då eller ska man fråga? Så jag brukar alltid tänka, jag frågar, eller liksom kommer med, jag tänker så här, hur tänker du? Och sen så resonerar man fram, alltså ofta så har vi ju tiden på vår sida liksom.
Just det.
Och kan liksom, det är ofta sällan det är stress så, på det sättet liksom. Vi kan prata och diskutera fram en bra lösning.
Om vi bara tittar på polisyrket, finns det någonting där redan nu? Nu har du bara jobbat i 3 månader, men är det någonting som känner, men det där verkar, spanare verkar ju lite kört för din del.
Ja, det sa de redan på skolan, lärarna. De sa spanare och insatsstyrkan, piketen, det kommer nog inte du kunna lösa, Filip. Så här, men
varför skulle du inte kunna söka insatsstyrkan eller piketen?
Det vågar jag inte fråga. Nej. Jag kommer ihåg att han sa det, bara en vapenlärare som vi hade, att det kommer nog inte kunna gå. Men jag också funderar
spanare
på det.
Spanare köper jag ju rätt av. Liksom. Ja,
men jag också funderar på det. Varför skulle jag egentligen inte kunna? För de går ju ofta in och har liksom helt kamouflerade. Så man Absolut. Ser ju knappt vilka det är. Liksom. Ja.
Särskilt insatsstyrkan.
Precis. Så att,
men är det någonting som du har så här tänkt på? Liksom?
Ja, men det har jag gjort faktiskt. Mm. Sen tänker jag väl mindre och mindre på det. Men jag har absolut tänkt på det. Mm. Det hade varit otroligt häftigt. Och det känns verkligen som att man blir som en familj i insatsstyrkan. Tränar ihop och åker på häftiga case ihop. Liksom.
Just det.
Så att, det låter verkligen som en grej.
Men du känner inte någon sorg över att du har bränt spanbiten?
Nej, det gör jag inte. Alltså, det är klart att det hade varit häftigt att testa på det. Och jag fick faktiskt testa det på aspiranten. Mm. Och det gick ändå bra.
Ja.
Men jag har ju valt det här andra yrket också. Så att det, och jag väljer det före span.
Ja. De får sätta dig så här upp i någon lägenhet med en kikare eller någonting.
Ja, exakt. Ja, jag är på, absolut.
Så long distance surveillance får du köra. men trots dina... 3 månader då, men är det någonting som, när du har varit ute, är det något ärende som ändå än idag kanske sticker ut lite för dig, som du har varit på, som du tände så
Ja, det var ju, jag och en kollega var på väg, vi fick från utsättningen, vi satt på utsättningen, så fick vi ett jobb, ett fylleri fick vi det som. Jaha, vi ska åka, ja, hämta en neråt i landet på en lobb liksom. Ja, så vi rullar neråt sakta men säkert, ingen stress liksom, så, utan det är inget high priority case liksom, att hämta en lobb. Och för er som inte vet vad en lobb är, det är alltså lagen om händertagarna av berusade personer. Så vi åker ner lugnt och fint, och så läser jag Pohlman då, där i, när vi sitter i bilen.
Vad är det för någonting du läser?
Alltså själva Rakel, för finns det en skärm liksom. Mm. Typ, vi har ju radion och så har vi en Pohlman, och där står det, där kan man slå in alltså var, vilka insatstaggrupper vi ska prata på med varandra.
Okay.
Och vi kan även se, alltså få navigering till jobbet liksom. Mm. Så då slår jag in och läser lite om själva jobbet, och då ser jag att det är en hammare i bilden.
Okay.
Bara en hammare har synts till enligt anmälare. Och tänker jag så här, varför, vad är det här för någonting? Eller så här, då blir jag lite fundersam på, det var ju bara en lobb, nu är det hammare och grejer. Det kom inte ut förut på radion. Men så jag tar och ringer anmälaren på vägen ner, för jag har hennes nummer där. Och så berättar ju hon, för hon märker direkt att hon är rätt så rädd liksom.
Okay.
Och uppskärrad. Jag tänker, vad, du får gärna berätta, vi är på väg neråt här, vad är det som har hänt? Och då är det ju personen som hon har ringt in om, det är ju hennes ex. Och han har mer eller mindre förstört hela deras lägenhet som de har ihop. Med hammare, rivit sönder möbler, alltså allting verkligen. och de har barn ihop, och jag märker bara att hon är rädd för den här killen, och jag är så här, men hur kommer vi kunna ta med oss honom liksom, hur är han mot poliser, är han aggressiv, är han lugn, eller berätta gärna så här. Mm. Ja, nej, han kommer nog inte följa med frivilligt, och han kan ha kniv på sig, han kan ha hammare på sig. Just nu är han utanför, för jag har gömt mig i min väninnas lägenhet.
Okay.
Men vår gemensamma lägenhet är precis på andra sidan gården, så han vet att jag är här, men han är utanför på gården här. Okej, okay, ja, men vi är alldeles strax där i alla fall. Och så det sista hon säger innan jag vill lägga på är bara, men nu ser det ut som att han går in i vår gemensamma lägenhet. Okej, okay. Okay, bra, men ja, och så lägger vi på liksom. Vi kommer på plats och tänker väl att men vi får gå upp och prata med honom liksom. Se vad hans historia på det här är. Mm. Och vi öppnar dörren, och det första jag ser, det är en stor kökskniv i dörren. På insidan, alltså, när han öppnade dörren.
Sitter fast,
som förmodligen han har liksom smält in i dörren då.
Okej. Okay.
Så den plockar min kollega ner. Och det är ett väldigt trångt utrymme. Det är en väldigt trång, vi är på högsta våningen i trapphuset. Och vi lägger ner kniven, och vi märker att han är väldigt berusad liksom. Och han börjar och mer och mer, det som jag vill prata med honom, är mer och mer aggressiv och liksom så här, någon av er kommer hamna i trappen, ni kommer få stryk, ni kommer få smäll, kom igen nu liksom, nu kör vi, kom igen. Och vi försöker ta det lugnt, visa händerna så här, vi vill bara prata med dig, vi vill bara höra din historia, får vi komma in och prata med dig. Men det slutar med att han puttar ju på min kollega, varav jag tar tag i hans arm, och vi tar tag i honom. Och det är ett jätte trångt utrymme, så vi lyckas liksom, han lyckas dra undan sin arm så att jag tappar greppet om armen, för jag står så dumt precis i dörren liksom.
Mm.
Och sen så får han väl något steg där inne innan han hoppar på min kollega, och sen är det ju bara brottningsmatch all the way liksom. Men han hinner också sparka mig så att jag nästan ramlar ner i trappuppgången.
Så det han sa höll nästan på att bli sanning.
Ja, mer eller mindre. Så att det var jäkligt otäckt liksom, för att hade jag slått i huvudet där, då vet man inte hur det hade kunnat sluta alltså. Men som tur är så får jag tag i relingen där, så säga, och kommer upp, och vi får kontroll på honom efter vi har pepparsprayat honom. Men i det här pepparspray-caset så får jag också pepparspray på mig av kollegan, som kan hända, så är det bara, så det kan hända. Och vilket gör att det går mycket tankar i huvudet då, fasen, det är en kniv här precis nedanför oss. Jag är pepparsprayad, det kommer inte dröja många sekunder nu innan jag kommer, för jag reagerar rätt så väl på pepparspray, man säger så.
Mm.
Så det kommer inte dröja länge nu innan jag kommer vara mer eller mindre helt blind, så att nu får vi bara få ner den här fort, på med handfängsel och lösa, och det gör vi också. Men det var mycket tankar som gick där liksom, att
jag förstår det.
För han var ju stor också, den här killen.
Jag tycker det är många intressanta vinklar i den här historien. Om vi börjar med från början, du berättar då att ni sitter på utsättningen, ni ska åka på en lobb, en berusad person.
Ja.
En berusad person är ju oerhört vanligt jobb för en polispatrull, kan man säga. Sen berättar du att ni sätter er i bilen och det här samtalet som du ringer är oerhört viktigt, och det visar ju också vad tekniken har gjort. För jag tänker back in the days, om vi hade fått det, då hade vi inte den här i bilen, den här, vad kallar du för, Pullman?
Pullman, ja precis.
Pullman, det fanns inte.
Ja, okej, okay. Det är jättefint, det är sån här, som en iPad-skärm liksom.
Ja, det är ju fantastiskt. Och vilket gör att du då ringer till anmälan och får ju ganska mycket bra information faktiskt. Bara det att du får reda på att det har varit en hammare med, han kommer eventuellt kunna bära kniv.
Mm.
Det här måste väl ha gjort att ni på något sätt pratade med varandra och snäpper upp er någon nivå till.
Ja, absolut. Vi började prata med varandra direkt och liksom förstod att det här är ju verkligen ingen vanlig lobbsituation liksom.
Ja, just det.
Det här är ju, det här kan bli allvarligt, så att vi går högt upp liksom, tänker högt och får så fall jobba oss neråt i det.
Så när ni ringer på dörren här egentligen, om vi bara hade kunnat rent hypotetiskt då tänka att du bara hade åkt med den informationen som ni hade från på utsättningen, det var bara så här, en berusad person.
Mm.
Så då hade ni haft ett lägre säkerhetstänk än vad ni hade tack vare det här samtalet som du ringde.
Ja, det vill jag ändå hävda liksom. Mm. Ja, faktiskt att man har ändå kört några lobbar trots att jag jobbat i 3 månader, så man fått göra otroligt eller och köra in många många lobbar, och det brukar gå väldigt väldigt lugnt. Sen ska man ju absolut inte ha den bilden att det kommer vara lugnt bara för att det brukar vara lugnt.
Ja, just det.
Men att få det här att det skulle kunna vara en kniv med i bilden eller en hammare, och att han är aggressiv mot polisen sen tidigare och sådär, ja, då snäpper man ju upp ordentligt.
Mm.
Alltså.
Mm. Jätteintressant. Sen ser ni ju direkt då när ni kommer in den fysisk hotbild, ni ser en kniv som sitter i dörren. Mm. Och givetvis så säkrar ni det och får undan så. Sen tycker jag en annan intressant aspekt i det här, att man på polisskolan så övar man ju då, folk är våldsamma och man ska ta tag i armen, och RPS har då särskilda anvisningar man ska göra för sig. Och sen kommer nu, då berättar du så här, men det är trångt utrymme. Utrymmet är jättetrångt, och då kan man inte utföra de här greppen då som ska vara så bra, och då kommer man i lägen när man inte kan liksom få den kraften, och som du sa, du tappar liksom greppen vid något tillfälle. Mm. Och det är därför alla de här situationerna blir så oerhört unika. Därför det blir aldrig som man har övat.
Nej. Verkligen inte.
För jag menar, om ni hade stått i ett utrymme, då hade ni kanske lättare kunnat liksom ha varsin arm, lägga ner honom på marken, framåt eller bakåt, och så belägga honom kanske med handfängsel. Men nu så går inte det.
Nej, alltså han var ju enorm för det första. Liksom. Han var ju svinstark. Och sen så stod jag liksom så dumt med precis i dörren där, så att min kropp var ju utanför hans dörr, men mina händer var innanför liksom, så det blev så här jättetrångt och bara bökigt allting.
Och sen ytterligare en grej är ju det att ni har det här redskapet som pepparspray då, som man kan använda för att få någon att lugna ner sig och... Men det är ju egentligen inte tänkt att kollegan ska få det på sig.
Ja, det...
Men det har ni ju, alltså, jag kommer ihåg det, man kallas ju för att, jag tror jag använde det i min stand-up någon gång, att man ju blev sekundärkontaminerad.
Ja.
Det vill säga att man blir då, av olyckliga anledningar då, så missar man, eller det finns ju luften också, så man kan ju liksom ändå få det på sig, eftersom man är så nära varandra. Mm. Men vad skulle du säga kring det? För du har ju övat att få det här i ögonen innan, va?
Ja, precis. En gång i skolan.
Ja, så du visste ändå vad som komma skulle där då?
Ja, för jag blev ju inte sekundär kontaminerad egentligen. Jag blev ju primär kontaminerad.
Han drog strålen rätt i facet på dig.
Ja, efter han hade sprutat på gärningsmannen där, så fick jag en törn också. Så jag kände rätt fasen där. Och jag visste ju bara att snart kommer den här otroliga smärtan.
Liksom. Mm.
Så att för sekundärt kontaminerad har jag blivit också några gånger. Men det har ju gått över. Det brukar ju gå försvinna rätt så fort. Sådär. Men,
så du blev primär kontaminerad?
Ja.
Men hur viktigt skulle du väl säga att du... Alltså att du hade känt den här känslan innan. Att du visste vad som komma skulle, säger du. Hur viktigt var det att det inte kommer som en chock?
Ja, men så otroligt viktigt alltså. Jag visste om att det här kommer göra så jäkla ont, men det är bara att köra. För att hade jag bara fått den första gången liksom, då hade jag inte vetat vad är det som händer liksom. Kommer jag svimma nu, eller vad kommer hända?
Mm.
Men nu visste jag vad som kommer skall. Det kommer göra så otroligt ont tills någon hjälper mig liksom. Och då fick jag jobba med smärtan helt enkelt. Det fanns ingen chans i världen att jag skulle liksom lägga mig ner där och låta kollegan lösa det liksom. Utan det var bara att kämpa på tills han hade handfängsel på sig liksom.
Hur reagerade den gripne där om sin primärkontaminering?
Han skrek.
Ah.
Han var rätt så tuff innan. Men han var som en bebis som grina kraftfullt under väldigt lång tid.
Vad skulle du vilja säga om det här redskapet pepparspray, att ha det som en i den här form av våldstrappan som man pratar om då liksom, att innan använda någon form av grövre våld så sprutar man den här sprayen i ansiktet på folk. Vad tycker du om den?
Jag tycker pepparspray är jättebra. Jag tycker det är jag använder inte för lite, skulle jag säga. Det är suveränt att använda det. För det är det är inte skadligt på det sättet heller liksom.
Nej.
Det är inte så att du skadar ögonen eller så liksom, utan det är ändå, ja, det är en ordentlig smärta, och man får typ 9 av 10 gånger så får man ändå ner personerna på marken, och man kan arbeta lugnt och effektivt och jobba med människorna på ett annat sätt istället för att börja bråka och bända armar liksom, så här, så tycker jag att man kan spruta och frysa situationen lite grann. Det är jättebra verktyg.
Du säger att du har använt det vid för få tillfällen. Menar du att det har funnits tillfällen där du efteråt har tänkt sig, där kanske man skulle kunna använda pepparspray?
Ja, men gånger som på krog tillfällen om folk har blivit bråkiga och stökiga, och istället för att jag ska, det har ju gått bra varje gång, men när de har börjat veva armar och liksom vill slåss, ja, då har vi fått lägga ner dem i grepp istället och lösa problemet så sätt. Skulle ju kunna gå och pepparspraya att personen lägger sig ner, och istället för att liksom, för risken finns ju ändå när man bråkar med folk, eller säger inte bråka men liksom gör en nedläggning, att saker går sönder, så finns det ju, den risken finns ju, man vet ju inte vad de har för axelproblem sedan tidigare och sådär. Så att då kunna liksom pepparspraya att de lägger sig ner liksom lite så här mer frivilligt, eller att de ändå behöver göra det liksom, och att man sen lugnt och stilla lägger upp armen och kör handfängsel, det är, varför inte göra det flera gånger egentligen?
Ja, för en del saker som poliser gör mot omhändertagna gripa ser ju inte vackert ut.
Nej.
Det är inte vackert när två poliser ska försöka lägga ner en stökig person på marken. Det är heller inte vackert att spraya någon med pepparspray, för att det är ju väldigt smärtsamt. Man ser folk som, men det finns ju en anledning till varför man gör det.
Ja, ja, precis, så är det.
Ja, men jätteintressant tycker jag. Det här visar ju bara, det har varit ute i 3 månader. Det finns redan en historia här som, om man behöver inte ha någon speciellt bra fantasi för att visualisera vad som skulle kunna ha hänt. Dels om ni hade haft mindre information än vad ni hade. Vilket gör att ni kanske hade gått in med en annan attityd som kanske hade retat upp den här personen mer, man vet aldrig. Så mycket information som möjligt när man åker ut på ett jobb är ju av största vikt.
Ja, absolut. Har man en tiden att få information så är det jättebra att kunna samla på sig. Om man har en bit framkörningstid så är det jättebra att kunna samla på sig så mycket information som kan.
Känner du att du lär dig någonting av sånt här ärende? Man ser ett relativt vanligt ärende för en polispatrull att åka på en berusad person efteråt.
Ja, jag lär mig ju varje dag jag går till jobbet. Så lär jag mig nya saker från kollegor och ingripanden. Man lär sig jättemycket hela tiden. Alltså, allt från grepptekniker till hur man pratar med människor. Liksom. Alltså bara det. Så när man lär sig hela tiden.
Men i framtiden då, när du står i valet och kvalet, du får liksom, ni berättar att du har någon roll här i SVT till våren. Du jobbar på polisen, det känns bra, du får någon bra tjänst och sådär. Sen när du går på en casting får du en lite större roll. Har du funderat på var ligger vågskålen här? Är det liksom skådespeleri? Är det polisjobbet? Var ligger det?
Ja, men i nuläget så är det liksom polisen som är högre. Men det skulle jag, men jag har alltid sagt det, att få en jättestor roll. Ja, men det här är en roll som det krävs i alla fall att du är med och spelar in i ett år liksom, som det kan vara ibland. Och du är huvudkaraktären i en TV4-serie eller Netflix-serie liksom. Ja, då hade den här huvudrollen gått före. Men allt under huvudroll. Då är det polis alltså.
Det är polis,
ja, ja, men det är fan, polisen är ju fantastisk. Jag trivs så jäkla bra med kollegorna och sådär alltså.
Jag kan meddela att 2006 så fick jag ju tjänstledigt för att jobba som ståuppkomiker.
Det var så?
Ja, så att jag tror att det finns ju en väldigt god möjlighet att vara tjänstledig, vilket är ju fantastiskt. Du har ju kvar ditt jobb då för att testa, pröva någonting annat.
Ja, men det är det jag tänker, och det är just den, alltså skådespelare, då kan det ju vara så att man behöver vara ledig ett halvår eller ett år och sen kanske man inte får ett jobb på 5 år. Alltså det kan ju verkligen vara så att man har jättemycket att göra under en väldigt begränsad tid liksom. Men polisen finns ju ändå där, vilket jag är otroligt glad och stolt över.
Ja, men det är så roligt, för att min dröm när jag var ung var att bli skådespelare.
Ja, det var så.
Ja, absolut. Men min pappa mer eller mindre förbjöd mig. Eller förbjöd ska jag inte säga. Men han sa så här att skådespelare, det är inget riktigt jobb. Alltså du kommer inte ha jobb. Det är så många och sen fanns inte de här alternativa grenarna som finns idag, att YouTube och vad man kan göra mer. Så då blev det liksom att jag sökte mig till polisyrket. Men jag har inte gett upp skådespelardelen heller. Uh-huh. Jag har också gjort lite sådana här små, hoppat in och gjort lite små roller. Och
ja, men jag har alltid sett dig lite här och där. Uh-huh. Jag har gjort. Mm. Men du kanske borde vara med i Vilken färg är du snart?
Precis. Jag får dyka upp i eran serie. Ja. Ja, men det är intressant och jag tror också att det ligger något i det du säger, att en viss skådespelartalang, det behöver inte innebära att man känner att man vill jobba som skådespelare, men att i alla fall vara så rörlig i en situation att man kan liksom leva sig in i den. Och jag har jobbat med extremt stela poliser som inte alls kan förstå en situation. Nej, men faktiskt, och sen är det så, poliser är ju mer eller mindre bra på olika saker. En del är inte jättebra på att prata med människor.
Nej.
Jag har på case som jag har varit när jag pratar med folk extremt sällan slagits med folk. Alltså, det är klart att det har blivit hejdundrande slagsmål ibland och så. Mm. Sen har jag jobbat med vissa klågor. Det blir slagsmål hela tiden.
Ja.
Och då måste man på något sätt ta lärdom. Men då är det någonting som inte riktigt lirar i surret.
Precis. För man kanske går in med sånt hårt. Liksom, första snacket är väldigt tufft och hårt. Liksom. Ja, och då bjuder man gärna upp till dans kanske lite grann.
Ja, men nej, men självklart. Ja. Självklart. Ja. Och men jag tycker alltid det finns nästan alltid tid och möjlighet att börja soft. Att det ska eskalera sen, absolut. Men att börja högt upp i nivån i en kommunikation med oss. Jag tror jag har gett något exempel ibland när jag jobbade med någon som började med att säga det första han säger till någon. Sitt ner.
Mm-hmm.
Jag tycker det är ett uselt sätt att börja en konversation, oavsett om man jobbar som polis eller vad man än gör.
Ja.
Man har alltid tid att säga, hej, jag heter Filip, hej, jag heter Hasse. Vi är här därför att nu har inte jag tid att prata med dig. Har du lust att sätta dig ner här? Ja. Jag kommer tillbaka om 2 minuter. Eller vad som helst.
Du har ju koll på det här.
Nej, men jag hade väl i alla fall en gång i tiden. Men,
men till mig när jag kom in här i podden så sa du ju det. Sitt ner, Filip. Det var
första
du sa.
Ja, jag går tillbaka till mina före detta kollegors tänk.
Jag vet, livrädd. Ja. Nej då.
Men då tycker jag som YouTubers här, jag brukar alltid runda av med och fråga vad folk kollar liksom för serier eller filmer så här på fritiden. Men du, som en av de yngre konstaplarna som vi har haft med, så kanske du har tips som vi inte har hört förut.
Vill du ha polisrelaterat?
Gärna, men det behöver inte vara det.
För om det är polisrelaterat tänker jag Taken.
Mm.
Har du sett den?
Mm. Med Liam Neeson?
Ja, den första Taken tycker jag är bra.
Ja, jättebra.
Den, jag får gåshud alltså när det är den här, liksom, alltså den här scenen när han pratar med bovarna liksom, så, I will find you and I will kill you. Jag tycker det är helt sjukt alltså. Wow.
En bra spelfilm.
Ja, verkligen. Sen är den kanske lite så här, lite amerikansk, alltså den är lite överdriven så där, och ja, men det där kanske inte skulle hända i verkligheten. Att han liksom fixar ner, bråkar ner liksom 20-30 pers i ett skäll liksom i en byggnad. Men
det skulle inte hända i verkligheten.
Ja, jag kanske hade gjort det, men nej, jag vet inte.
Ja, Filip i Trollhättan hade grejat det, och Liam Neeson på film.
Ja.
Ja, men precis. Men om vi kollar lite på YouTube-världen då, där kanske lyssnarna inte vistas så ofta. Jag tror att lyssnarna i snitt över 20 i alla fall. Men vad finns det humorväg där förutom er kanal då, som heter Vad är du för färg?
Vilken färg är du?
Vilken färg är du, förlåt. Ja. Men om vi, förutom eran kanal då, vad bläddrar du på för någonting på YouTube till exempel?
Helt ärligt så är jag inte jätte ofta inne på YouTube. Nej. Själv. Nej. Utan jag... YouTube är egentligen ingen så här plattform för mig personligen som jag tittar på, men mina klipp kommer upp där liksom.
Mm.
Så jag är inte inne där jätteofta. Jag kollar på mina polare, min kompis som är med som spelar grön i den här serien. Uh-huh. Har ju en serie, har en egen kanal. Så han heter Kostik Harju. Så han är inne ibland på att kolla på. Han gör lite så här roliga challenges och intervjuar fulla folk på stan och så här. Det kan vara lite så här, ja men halvkul att göra på en söndag liksom. Bara lite så här, man behöver inte säga, behöver inte tänka så jättemycket, utan det är bara gött att se folk som är bort sig.
Ja, ja, det har man ju skrattat åt några gånger när folk är bort sig. Avslutande då, vad har du i fickan?
Vad har jag i fickan? Vilken fråga. Jag har en mobil och så har jag plånbok, tuggummi och nycklar.
Ja, okej. Okay. En klassiker.
Ja.
Det är de grejerna man kollar innan man går hemifrån.
Ja, precis. Ja, ja, nej, men faktiskt, det är det.
Ja.
Så att jag har, ja men det är viktigt. Ja. Det är det.
Fast vad kul, Filip, att du kunde komma och gästa. Och vad kul att höra den här kombinationen då, YouTuber, polis. Och det ska bli väldigt intressant att följa dig här i framtiden. Se var du hamnar, om det blir den här rollen som du nämner, så du måste ta tjänstledigt.
Ja.
Eller om jag kanske får ha tillbaka dig som gäst om 20 år när du är chef på en rotel. Och...
ja, vem vet. Jag kanske hamnar i Stockholm någon gång framöver.
Ja, precis. Skulle du kunna tänka dig att flytta upp till Stockholm i framtiden?
Absolut. Mm. Absolut. Det har ändå varit en plan någonstans att göra det. Varför jag inte valde det är väl för att jag fick höra att man hamnar på utredning direkt om man hamnar i Stockholm.
Okej, okay, är det så här en no-no just nu?
Ja, men som först när man har pluggat i 2,5 år och verkligen taggat för att sätta på sig uniformen och åka på larm och sådär, så de första 6 månaderna vill inte jag sitta inne och utreda brott, utan då vill jag vara ute i verkligheten helt enkelt.
Mm, fånga boar.
Ja, men skulle jag få en tjänst som IGV i Stockholm någon gång framöver? Ja, vem vet.
Hur hittar man de här tjänsterna då? Har ni på intranät typ man kan söka och se vad det finns lediga?
Ja, alltså nu har jag ju trivts så otroligt bra där jag är. Så jag har inte ens kollat på det. Men jag är rätt, jag tror att det är intrapolis som man går in på där. Mm. Och som, alltså våra interna tjänster liksom som vi har där.
Just det.
Och söker.
Ja. Kul, stort tack. Vi håller span på dig, även om du inte kan hålla span på oss.
Nej, men tack själv, jättekul att vara här. Ja. Synroligt.
Tack så jättemycket.
Tack.
Stort tack för att du har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Glöm inte att gilla oss på Facebook och att smita in på vårt Instagram-konto som är ganska nyöppnat. Ha en fantastisk vecka. Vi hörs i nästa. Hej då!